Min andra krönika idag inleder en serie som heter Från Ingermanland till Sverige. Jag föddes i ett område som en gång hette Ingermanland. Men jag fördes som barn via Estland och Finland till Sverige. Och om den resan handlar den här serien. Avsnittet idag heter Ingermanland, en gång svenskt. Och är en historisk överblick av Ingermanlands historia och folk. Också till den här serien kommer jag att återkommande spela musik. Och det blir en mycket vacker gammal folksång som handlar om ett vajande fågelbärsträd. Den som spelar in är min systerdotter Nina. Vi börjar med musiken och sen följer min krönika. Tillhörde Ingermanland Sverige. Under 1600- och 1700-talet var Sverige ofta i krig. Först 1809 kan vi tala om en varaktig fred i landet. Huvudfienderna var Danmark och Ryssland. Och med båda länderna förde vi återkommande krig. I slutet av 1500-talet krigade vi mot Ryssland. Och vid fredsöverenskommelsen i Stolbova 1617 fick Sverige Ingermanland och under 104 år var det svenskt. Och man såg på det som ett svenskt landskap. Men vi ska gå ännu längre tillbaka i tiden. För Sverige fick rötter till Ingermanland redan på 1000-talet. Om du är något bevandrad i svensk historia, kanske du drar dig till minnes en kung som hette Olof Skötkonung. Han var Sveriges första kristne kung och kanske du också känner till att han lät döpa sig i Husaby källa i norra Västergötland. Denne Olof Skötkonung hade en dotter som hette Ingegärd. Hon blev bortgift med storförsten av Kiev, Jaroslav. Bland välbärgade herrar på den här tiden var det sed att mannen dagen efter bröllopet gav sin maka en morgongåva. Ingegärd fick av storförsten Jaroslav ett område stort som 1,5 Östergötland i morgongåva. Man tror att namnet Ingermanland kommer av Ingegärds män, som var en beteckning på de soldater som skulle upprätthålla fred i området som Jaroslav hade skänkt till sin unga brud. Men var finns då detta Ingermanland? Ja, tänk dig ett hyfsat fyrkantigt område med Finska viken som nordlig gräns, med Ryssland som gräns i både öster och söder och med Estland som gräns i väster. Och i storleken 1,5 Östergötland. Kanske det är lättare att orientera sig om man vet att staden Sankt Petersburg ligger nästan mitt i området. Vi återvände till 1617 när Ingermanland blev svenskt landskap. I området bodde då huvudsakligen ryssar och de började nu flytta till andra delar av Ryssland. Många gav sig iväg frivilligt. Sverige hade i snart 100 år varit ett protestantiskt land och religionen hade ett starkt grepp om länderna vid den här tiden. Ryssarna var ortodoxa och oroliga för att bli påtvingade omvändelse. Så Ingermanland började tömmas på sin ryska befolkning. En del svenskar var nyfikna på sitt nya landskap och valde att bosätta sig där. Men framförallt var det fattiga bönder från Finland som valde att bryta mark i Ingermanland. Vi måste här dra oss till minnes att Finland redan 1249 under Birger Jarls tid blev en del av kungariket Sverige och var ju så ända fram till 1809. Så när det nu framkom att jorden i Ingermanland var betydligt bördigare än den var i stora delar av Finland, så var det lätt att övertala fattiga bönder och jordlösa att befolka det nya området. Men det var faktiskt ytterligare en grupp som kom att hamna i Ingermanland. På 1600-talet ägde kronan, det vill säga staten, stora delar av den svenska skogen. Att jaga på kronomark eller fälla träd i den var strängt förbjudet. Men det förekom trots det. Ingermanland låg ju långt i utkanten av det stora svenska riket och att då använda det nya landskapet som förvisningsort för tjuvjägare och trätjuvar blev med tiden allt vanligare. Bönderna från Finland fann sig väl till rätta i Ingermanland. Byar växte med tiden fram och jorden var lätt att odla i. Men tillvaron förändrades i och med Karl XII. Kort efter att han blivit kung startade han krig mot både Danmark, Polen och Ryssland. Till att börja med gick det rätt bra för svenskarna, men lyckan varade inte länge. Ni känner säkert till att kung Karl blev skjuten vid Halden och vid fredslutet 1721 förlorades Ingermanland till Ryssland. Men de svenskättade nybyggarna ville inte tillbaka till sina fattiga hemman i Finland och stannade kvar i sina många byar. Tsar Peter av Ryssland lovade dem att de skulle få behålla sin lutherska religion och sitt språk. Så ingermanländarna valde att bli ryska medborgare. I Ryssland rådde vid den här tiden fortfarande livegenskap och under många år blev livet hårdare för ingermanländarna än vad de trott. För ryska storbönder ville ha gratis arbetskraft i sina stora gårdar. Det var först när livegenskapen upphävdes 1864 som situationen ljusnade och ingermanländarna kunde börja bygga upp ett rikt socialt liv med egna skolor, seminarium, sjukstugor och allehanda föreningar. Man bodde i sina egna byar och ryssar bodde i de andra byarna. För att visa att Ingermanland nu var ryskt så hade tsar Peter redan i början av 1700-talet grundat Sankt Petersburg, nästan mitt i Ingermanland. Ingermanländarna levde bland ryssarna men behöll sitt finsk-ingermanländska språk under alla åren. Men låt oss gå framåt i tiden. År 1917 kom ryska revolutionen och Ryssland blev Sovjet. I mitten av 1920-talet fick Stalin makten och han litade inte på de många minoriteter som fanns och alltjämt finns i Ryssland. Deportationerna blev många och drabbade också ingermanländare. Jag föddes 1940 under Stalins regeringstid. Då hade Hitler ännu inte anfallit Ryssland, men kriget ute i Europa var i full gång. Och här slutar dagens krönika. Men fortsättning följer. Tack för att du velat lyssna.